Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hej alla poddisar och välkommen till avsnitt 28 av O-podden. Hela juni och juli har svischat förbi och nu har vi hela augusti kvar att njuta lite av värmen, förhoppningsvis. I den här podden träffar jag härliga Fanny Lagervall som är make-up-artist. Jag träffade Fanny på ett event och hon fixade mitt smink och mitt hår och föll direkt för hennes målmedvetenhet och den kvinnokraft och power hon utstrålar. Den här tjejen vet vad hon vill och kommer gå långt, tänkte jag. Kanske var det en tjej att ha med i podden. Jag tror många skulle inspireras och få kraft av henne. Det dröjde ungefär 3 sekunder efter att jag berättade om min podd som Fanny utbrast att hon gärna ville vara med. Underbart, tänkte jag, och vi satte upp ett datum för poddinspelning. Vi snackades vid en del innan podden och det var ingen tvekan om att den här tjejen klickar man med. Vilket också kanske hörs i podden. Mycket skratt i podden som sedan övergår till en väldigt seriös podd som verkligen berör. Tack Fanny för att du delar med dig av din historia. Men nu kör vi igång podden med Fanny Lagervall som är makeupartist för typ, ja, allt och alla. Ni kommer höra det själva. Nu kör vi!
Min pappa gick bort när jag var 2. Och det har ju varit en otrolig saknad nu i vuxen ålder. För det går ju inte en dag idag utan att jag tänker på min pappa. Men jag kände mig missförstådd liksom med skolgången och alltihopa. Jag var inte duktig i skolan. Och det var ju väldigt jobbigt. Jag tror många är så här rädda för att vara stolta över sig själva. Och jag tar jättemycket stolthet i min karriär. Kardashian-familjen har jag inspirerats jättemycket av. De har jätteduktiga makeupartister som gör de tjejerna fantastiskt snyggt. När jag gick ut högstadiet så hade jag typ IG i allt. Jag hade MVG i musik, bild och hemkunskap. Men jag var hela tiden så här, jag visste hela tiden att jag ska bli någonting. Och det ska bli jäkligt bra.
Ja, säg lite hoho då.
Vi gör så här. Kör vi igång?
Ja, vi kör. Vi bara börjar babbla. Så det är lättaste sättet än att typ så här, hej, välkommen till podden. Alltså, då blir det så jäkla jobbigt. Gud, nu blev det så här konstigt igen.
Nej, jag tycker det är jättemysigt.
Nej, men kör. Många vet kanske inte vem du är.
Nej.
Men många har sett ditt jobb. Och det du gör. För du är ju makeupartist.
Ja.
Och sminkar välkända personers ansikten. Ja. Du formar dem. In i dem. Det vi ser. Men makeupartist och hårstylist.
Ja.
Tell us all.
Nej, men mitt jobb är ju att göra folk fina. Framförallt.
Ja.
Och det är ju både hår och smink. Och jag är frisör i grunden. Men nu är det bara smink och hårstyling främst. Jag håller inte på att klippa och färga längre.
Vilka produktioner jobbar du med och vart? Hur ser det ut?
Ja, just nu så avslutade vi precis en produktion för Meter. Där vi gjorde René Nybergs nya program.
Är det då, får man säga vad det heter? Är det Bytt?
Ja, Bytt. Mm. Precis, och sen i augusti så ska vi göra, då är det Jarovski som gör Renés brygga.
Alltså det blir en säsong två där. Mm-hmm. Får man veta vad det är för personer med?
Nej, fan. Det får man inte.
Och det var så bra, älskade du den ensprygga.
Ja, det är jätte sån härlig produktion. Jag är jätteglad att jag är med den här säsongen också.
Och mer då? Vad mer för produktioner jobbar du med?
Jag gör, tillsammans med min kollega Karina, så gör vi all webb-tv på Aftonbladet. De har ju gjort en stor satsning på morgon-tv. Så det håller vi på med.
Och där var du i morse?
Ja.
Och klockan ringde?
3:30.
Åh, fy fan. Jag sa det när jag bara, hur kan det vara så fräscht att tid på morgonen? Men du är ju make-up-artist, fast jättefräsch utan smink också.
Jag vet inte, för jag är ju nästan, det tycker jag också så här, jag är nästan alltid osminkad. Folk ser mig oftast i en hatt och glasögon osminkad.
Vad härligt.
Det är jätteskönt.
Det är bra att vara osminkad och låta huden andas. Men det kanske den gör med allt smink, allt nytt smink som finns idag.
Nej, alltså man täcker ju igen, så är det ju. Jag tycker det är ju viktigt att tvätta av sig ordentligt på kvällen. Verkligen.
Man tvättar ju så här, jag tvättar alltid. Mm. Och så bara, nu är det av. Och så bara tar man sin vita handduk och då bara är den ju helt svart och brun och allting. För allt man smink man har på sig. Jag glömmer ju alltid det här.
Undvik en vit handduk.
Svart handduk, då kan du ha den längre.
Men jag tycker alltid det är bäst. Jag brukar alltid ta en dusch på kvällen. Mm. Och liksom tvätta i. För det blir ju att man verkligen får bort allt. För det man inte tänker på att man har ju ofta sminkat ner på halsen lite också. Så när du står där i handfatet, då gör du ju bara du i ansiktet och sen så tycker du att du är klar.
Ja, men precis. Och så. Alltså jag brukar duscha också i en till alla i podden. Alltså jag tvättar inte bara ansiktet hela tiden. Nej, men sen ska du ha semester nu till augusti.
Ja, och jag skämtade om det i morse på jobbet att det här hände ju senast skolavslutningen mellan 8:an och 9:an.
För du har jobbat så mycket.
Ja, alltså sen ju efter gymnasiet och sådär så har jag verkligen bara jobbat. Och det har varit primära fokuset. Så det här känns superlyxigt.
Vart ska du då?
Först
och... Skryt nu, ja. Kom igen.
Nej men alltså, åh gud. Och du vet ju det nu att jag älskar att resa. Och första anhalt blir Ibiza. Med en killkompis. Och sen kommer jag bara hem. Ska göra två brudar. Och sen packa bara om väskorna. Och så åker jag till Mexiko en månad.
Fy fan vad nice.
Mm.
Då blir det mycket margaritas. Och guacamole.
Ja, guacamole och margaritas. Och snorkla älskar jag.
Och... Är det delfiner där också?
Det finns delfiner.
Åh, nu får du gå för nu blir jag inte black. Tack, intervjun är slut.
Men du... Du kan ju komma ner och hälsa på i sommar.
Och det kan jag kanske göra.
Ja.
Om jag är där i krokarna. Fast det är jag nog inte. Jag kommer typ vara i England. Där är inga delfiner.
Fast jag är lite avundsjuk på det också. För att jag har en så här romantisk bild till engelska landsbygden. Min favoritresa som ska ske i en snar framtid. Det är att bila England, Skottland.
Jag ska till Skottland.
Ja, du ser, nu hatar jag dig.
Bra, då är det slut. Vi gick i clinch på en gång. Jag ska...
Damn it.
Men även make-up-artist för Nordens största sminkmärke.
Ja.
Vad säger man? Lumene?
Lumene.
Lumene. Är det finskt?
Det är ett finskt sminkmärke och jag är halvfinska så det passar väldigt bra.
Och halvfinsk och halvsvensk?
Yes.
Okej. Hur länge har det varit det då?
Halvfinsk och halvsvensk. Ja, det är 26 år nu. Jättebra. Länge.
Jag menar för länge.
Jag fattar det också. Men det blev så jävla tokigt.
Och, sådär, och vad innebär det? Alltså halvfinsk och halvsvensk. Okej. Okay. Hur länge har du varit för Lumene? Man får skratta i podden.
Ja, men det är jättehärligt. Jag älskar att skratta. Det är faktiskt en av mina viktigaste...
Sysslor. Bästa hobby.
Nej, ja, att skratta. Mm. Det är fantastiskt. Ja. Men Lumene kom jag i kontakt med för... Är det 3 år sedan? Ja, jag tror nästan att det är nog 3 år sedan ungefär. Jag skulle åka till och jobba på Melodifestivalen. Och ville ha med mig lite spons. Och frågade, vi hade fått in, på den tiden så jobbade jag i TV4-sminket. Ja. Vi har druckit en massa kolsyra här och rapade precis ofrivilligt.
Vi sa ju också innan vi kommer typ sitta och smårapa i podden.
Ja, det är jättedumt. På den tiden så jobbade jag i TV4-sminket. Och vi hade precis börjat jobba med Lumen där. Och tyckte att foundationerna var helt fantastiska. Och så hörde jag mig till han som har hand om det i Sverige. Och då bjöd de in mig till ett möte. Och då var det så att de var ju liksom, då hade de redan börjat fundera på att de ville liksom få Lumene och inte vara kanske så. Jag tror många gick förbi Lumene inne på Åhléns och Kicks och tänkte bara liksom, ett finst märke.
Ett budgetmärke som inte
exakt,
är så bra.
Mm. Ett budgetmärke, man tänkte att det kanske inte var så bra, exakt. Och då var man väl lite sugna på att liksom konkurrera in på branschen och verkligen få sig ett namn och visa att de är så jäkla bra som de är. Och då kom jag dit och så bjöd de mig på lunch och så började de prata om att de var på jakt efter makeupartist och samarbeta med. Och de hade träffat några andra också. Men sen så sa de att de tyckte det kändes jäkligt bra med mig och de ville börja jobba med mig.
Vad coolt.
Det var superkul. Så att det gick ju från att jag skulle ha med mig lite foundation till Melodifestivalen och att jag liksom 3 år senare idag liksom gör alla deras grejer och är liksom deras ansikte utåt. Vilket är otroligt kul framför allt och väldigt hedrande.
Men är de Nordens största?
Absolut.
För jag trodde typ att Makeup Store var typ störst. Eller är de in på världen nu eller?
Makeup Store är ju ute i hela världen, absolut. Ja. Precis. De har ju nått Asien och sådana delar. Liksom. Och Lumene är ju mer bara i Norden. De har ju inte riktigt tagit sig in i liksom, Europa och så.
Är de på G?
Mm, absolut.
Och de har grymma produkter.
Ja,
alltså det är inte sponsrat av Lumene.
Jag är.
Fan du är. Men vad innebär det mer att det är deras ansikte utåt?
Nej, men det innebär nu som till exempel, de är ju huvudsponsorer på Let's Dance. Då är jag där hela säsongen. Jag har varit där, varje säsong Lumene har varit med så har jag varit där som deras. De har alltid haft en sponsormonter då, där vi har kunnat erbjuda att folk som är där ska in i publik och om vi har bjudit in lite kändisar och sådär så då har vi bokat dem på mig och sen har jag haft med andra tjejer som då tagit de andra folk till publiken och så att vi erbjuder att man får bli sminkad och för att vi ska synas liksom och sådär. Så jag är där och representerar Lumene och pratar och liksom försöker vara glad.
Försöker sälja på lite i smyg. Att man
ju, ja, men, nej, men
det är så.
Det är ju så. Syns man inte så finns man inte. Liksom. Och sen utöver det så har vi gjort väldigt mycket smink-tutorials och videos. Och jag bland annat gjorde en dans på rosor. Gick igång med alla dansare från Let's Dance. Då gjorde vi sminktutorials med alla tjejer. Så här, från en vanlig sminkning till en showsminkning. Mm. Med liksom, alla Lumenes produkter. För att visa att det går verkligen att göra mycket. Och sen att man. Jag tänker ju alltid utanför boxen. Till exempel att en ögonskugga behöver inte alltid vara bara en ögonskugga. Utan den kan vara som rouge. Den kan vara som shading. Mm. Så att i ett sortiment där man känner att man kanske inte har bredden som då kanske i Makeup Store som har jättemycket färger eller MAC som har jättemycket färger då ett märke som har lite mindre då som Lumene, då måste man kanske tänka liksom att men herregud, jag behöver inte vara rädd för att använda den här skuggan på kinderna eller då en kindskugga och en rouge till ögonen.
Det kan man alltså göra?
Absolut, pigment är pigment och jag är väldigt mycket för att liksom, jag ser på mig själv som en konstnär och det för mig så är det liksom form och konst och alltid bara färg och pigment.
Coolt, du har väl lärt oss det också. Då kan man köpa, man behöver inte köpa så himla mycket. Och man behöver inte bli påpackad. Du ska ha det här, du ska ha det här. Man bara okej, okay, ingen aning.
Nej men alltså, det är ju verkligen upp till var och en. Sådär, hur man vill bygga sin sminkväska. Om man känner att man behöver mycket. Men en person som verkligen inte är så intresserad av smink. Men som ändå vill kunna göra liksom, sig lite piffig. Då man behöver inte känna att man ska behöva köpa 7000 ögonskuggor. För att vara liksom, kittad. Utan du kan köpa 2. Och de kan du kanske till och med använda då, som rouge och som skugga. Som shading. Så det är...
Bra tips. Mm. Men det här jobbet, alltså det är ju många som drömmer om att jobba med såna här stora produktioner och sminka välkända personer. Och... Men det har inte varit en lätt resa för dig att komma dit.
Nej.
Där du är idag. Och du har stött på hinder som alla gör i livet.
Absolut.
Men det är väl lättast att liksom köra lite basic info om dig först.
Mm.
Hur gammal är du? 26?
Jag är 26.
Halvfin och halvsvensk.
Halvfinsk och halvsvensk.
Men uppvuxen i Södertälje utanför Stockholm.
Mm.
Och just nu bor du...
Nu bor jag i Bandhagen.
Hur länge har du bott där?
Ja, det är ju en historia för sig. För att jag hamnade ju där utav ett tråkigt missöde. Och tänkte att jag bara skulle landa där en stund och sen flytta ifrån. Men jag har blivit kvar och jag trivs jättebra. Och jag är ju en biltokig tjej. Så att jag älskar att köra bil och sådär. Så att för mig så här, nej men jag bor hellre i förorten och har en schysst bil. Och tar mig dit jag vill, hur jag vill. Och sen får vi väl se om jag hamnar in i stan någon gång. Men det är inte fokus just nu.
Så du kör alltid bil?
Mm.
Mm. Är det dyrt? Men parkering och allt sånt.
Nej.
Fast du är ju uppe så tidigt på morgonen. Så då
exakt. Nej, men det går alltid att hitta. Sen, jag vet, alltså, jag fick jättemycket skit när det kom ut dit. För ett år sedan så köpte jag, eller nästan ett år sedan för hösten, då köpte jag en Range Rover.
Mm.
Och det var ju, då min tjejkompis har en av Sveriges största bloggar. Och tyckte det var väldigt kul att lägga ut. Och hon var väldigt stolt över mig för att jag hade sagt det för några år sedan. Att det var min dröm att köpa en Range Rover. Och herregud, miljöfrågor och huruvida jag hade finansierat den. Och det var bara, det var ett ramaskriv om det.
Det är mycket så här haters.
Mycket haters, absolut. Och jag som är så egentligen ooffentlig på det sättet. Mm. Men att man syns bara med en kompis som har då väldigt mycket följare. Och sen så blir man helt plötsligt så här. Det slutade ju med att jag var ju bara tjock och ful.
Nej, men.
Jo, det var så. Från att liksom folk slog på regnumret för att se att... Firman jag köpte Range Rover ifrån, de hade sin finansiering, det var Vasakredit. Och bara för att de heter kredit, då var hon har tagit bilen på kredit. Jag la in 100 000 kontant i min bil och sen fick jag ut lån på resten. Jag förstår inte vem som skulle ha råd att köpa en bil för flera 100 000 kontant. Om man inte, jag är inte multimiljonär, utan jag är en vanlig arbetartjej liksom. Men så att det var liksom allt ifrån det där, liksom, hon har köpt bilen på kredit och sen, hon är, fan du borde lägga pengarna på en PT istället, du är så jävla tjock och ful.
Nej.
Ja, men det är helt sjukt.
Alltså jag blir, alltid när jag hör så här blir jag så chockad. Så jag vet typ inte vad jag ska säga. Det är verkligen bara avundsjuka och rent.
Ja, och någonstans är jag så pass liksom cool och trygg. Liksom, så att jag känner inte att det bet inte på mig så. Jag har varit mest förbannad för att de hade tiden. Mm. Att liksom så här, Bella skrev då liksom ett gulligt inlägg. Hon var så stolt över mig. Mm. Att liksom, fan har jag lyckats med det, sitt mål. Och bara liksom...
Istället för att bara, fan vad cool hon är. Hon lyckades, hon har lyckats köpa den här drömbilen. Nej. Hon har jobbat hårt. Istället för att lyfta dig så ska...
Nej. Jag var bara, det var liksom så här, vad ska du med en traktor till in i stan? Bara, du är... Och det var som att jag var den enda som påverkade miljön i hela Sverige.
Alltså, det beror bara på dig.
Ja, allting. Såklart.
Att sommaren är sen, det beror bara på din
Range Rover. Det är mitt fel. Nu har jag faktiskt sålt den.
Okej. Okay. Ja, men så nu är miljön bra igen.
Ja.
Nu påverkar
den. Fast det kommer någon annan värstingbil, så att jag tror att jag...
Är det? Vad blir det för bil då?
Alltså, dröm... Alltså, det låter ju helt sjukt. Men grejen, jag kan säga det här är ju min... Jag är ju en motortjej.
Ja.
Och jag har en otrolig fetisch för bilar. Och det blir som att liksom så här, det är okej för killar att bara älska sportbilar och grejer. Och sen när en tjej gillar feta bilar, då är det så här... gud,
ja.
Men jag gör ju det här för mig själv. Och då måste jag säga att drömbilen är en Aston Martin.
Okej, okay. Jag har lite koll. För jag har pojkar som är tokig i bilar också. Mm. Okej, och när har du ditt mål uppsatt det här då? Det ska inte, för det var ju Blondinbella som la upp det här. Hon kommer inte lägga upp det.
Hon får inte lägga upp mina bilar med. Nej, jag tror inte att det kanske blir den just nu. Det kan bli en mindre Range Rover, den här Evoque tycker jag är fin.
Mm-hmm.
Jag kör en killkompis Masha nu ett halvår och funderar lite. Och sen... Får vi se. Men Astonen, den kommer.
Den kommer.
Och det kan jag säga, det kanske är det också. Det är så här för mig, jag har ingen vision längre av att köpa en takvåning in i stan som jag hade för något år sedan. Utan nu är det verkligen så här, gud jag trivs i förortsdelarna i Stockholms söderort, tycker jag är jättehärligt. Och jag älskar bilar.
Har du blivit av med körkortet?
Nej.
Det har jag.
Va?
Ja, jag körde för fort.
Nej, vad hemskt.
Och då blev jag, verkligen, de tog det och jag fick ta om det.
Du var fortfarande på prövetiden.
Ja, men alltså jag körde inte så mycket för fort.
Oj.
Nej men det råkade vara 30 väg och jag var lite ung och så och var på väg till stranden och så där.
Jag blev förföljd av polisen några gånger.
Då är man ju så rädd.
Nej, men det var nog lite så. Det var så mycket på kvällarna så kunde de så här bara svänga över refugen och bara köra efter mig uppe på så enskilda sträckan. För att man kom där klockan var 1 på natten. Det var inte att jag körde fort. Men de kom upp så här jämsides och bara kollade in i bilen och så körde. Och sen så la de sig efter i 500 meter och sen drog de igen.
Mm.
Så det kändes jättetokigt.
Ja.
Och jag fick ju panik och liksom, du vet, så här, satt ju med hjärtat i halsgropen, satte på fartmätaren liksom, jag verkligen låg på 50 prick och bara, du vet, så här, skiträdd.
Ja, men exakt.
Så jag tycker det är obehagligt med poliser i trafiken.
Men det är därför att skrämmas lite grann. Och din uppväxt, hur har den varit?
Det är ju fortfarande någonting som jag så här, tänker på ganska mycket. Och min pappa gick bort när jag var 2. Och det har ju varit en otrolig saknad nu i vuxen ålder. Och väldigt jobbigt i efterhand. Det påverkade inte mig när jag var liten, för att jag kom inte ihåg honom då. Men mamma träffade en ny man. Och de gifte sig när jag var 5. Han hade 3 barn sedan tidigare och de fick min lilla syster ihop. Vi flyttade då ut till Enhörna som ligger utanför Södertälje, precis 20 minuter bara, något sånt där, jag vet inte. Det går fort. Jättemysigt på landet. Så på ett sätt så har jag haft en helt idyllisk och härlig barndom ute på landet. Och jag fick hästar och jag har alltid ridit och jag hade hur mycket djur som helst. Samtidigt som då min mammas man kanske inte var den roligaste att leva med.
Varför var han inte det?
Nej, men han var ofta arg på mig också.
Inte på de andra syskonen då?
Det kanske var liksom, men det var väl mycket jag. Och det som var så konstigt sen när de också skilde sig när jag var 12. Då hörde liksom folk av sig och var så här, gud förlåt liksom att du inte sa någonting. Och så här, du har fått så mycket skit under din uppväxt liksom. Och man så här, ja det kanske jag fick. Men där och då så var det ju ingenting som jag reflekterade över, kanske mådde rent av dåligt av. Men jag minns bara att det var som att jag alltid var syndabocken. Jag var alltid det svarta fåret, det var alltid mig man skällde på. Och min mamma har beskrivit efteråt också att det var nästan ibland så att hon ville börja skälla på mig innan han gjorde det. För att det var på något sätt mildare om mamma gjorde det än om han gjorde det. Och det är klart att jag har tänkt på det här och liksom så här bearbetat det och funderat tillbaka på hur det var. Och liksom jag kan ju känna verkligen att samtidigt som han var som min pappa så tyckte jag ju också ganska illa om honom. För att det var mycket, liksom, det kändes som att det var mycket ilska mot mig. Sen så liksom kom det väl fram med att han inte kanske mådde så bra. Och det slutade med att mamma och han skilde sig. Men på ett sätt så tycker jag att jag haft en jättelycklig barndom. Just för att jag var på landet och hade mycket kompisar. Och vi lekte ute jämt och ständigt. Och det kan jag känna att om jag själv får barn någon gång. Gud vad kul det skulle få vara för dem om de också fick växa upp som jag gjorde. Mm. Men just det där när man känner liksom, det var liksom som att jag också på något sätt i skolan då, när man fick skäll utan fröken. Jag var så immun emot att bli skälld utan någon. Mm. För att man alltid liksom, det var alltid någon som var arg på mig. Oavsett vad jag gjorde nästan kändes det som. Det var liksom så här, visst, barn är ju busiga liksom. Och jag var väl kanske en liten Emilie Lönneberg, lite extra busig. Men det här med att alltid få liksom en hård hand liksom, och du vet, nu jäklar liksom, och någon som alltid blir svinförbannad. Det kanske inte är rätt väg att gå med barn.
Nej. Vad dog din pappa, din biologiska pappa?
Min pappa dog utav hjärtinfarkt när han var 33 år gammal.
Är det sant?
Ja.
Åh, herregud.
Superhemskt. Och farfar dog också utav hjärtinfarkt, men när han var 67. Han dog 1 år innan jag föddes farfar. Och pappa dog 91.
Hur kan du se liksom med din mamma hur hon har påverkats av att det var som plötslig bortgång?
Grejen var det att mamma levde inte ihop med pappa riktigt på slutet. Min pappa var en partyprisse. Han var en sån här kille som alla visste vem han var. Och det märker jag ju än idag. Alltså jag bara så här, stod på riksdagen. Blåhallen, vad heter det? Nej, det är inte riksdagen. Stadshuset. Herregud. Ja. Riksdagen. Jag var på stadshuset här liksom, och jobbade med René på någon gala. Så kommer det fram en musiker till mig. Och bara, han bara, visste du Fanny Lagervall? Och jag bara, ja. Gud, jag kände din pappa. Och du vet, jag såg ditt efternamn liksom, i schemat här. Och jag bara, det måste vara Habestotter. Så det har varit otroligt häftigt under hela min uppväxt. Att så här, alla nya kompisar jag gjorde liksom under min... Så här, och bara, ja, jag kände en Lagervall, Habelag. Och så när man sa då att det var min pappa, då var det som att folk liksom... Man blev liksom en i familjen. Mm. Att man var liksom extra speciell för att man var Habes dotter. Mm. Och det var väldigt häftigt. Och det har varit väldigt kul.
Men liksom, har du fått chans att sörja då eller nu?
Nej,
eller hur?
Jag började ett sorgarbete någon gång när jag var alltså, typ tidig tonåring. Eller tonåring, när blir man det egentligen?
Ja, 13.
Ja, men kanske där någonstans runt 14-15 när vi började festa. Då började jag tänka, och jag vet inte om det hade att göra med då, att man kanske hade druckit alkohol liksom. Att jag började tänka på ett annat sätt och om honom och sakna honom på ett annat sätt. Och då började jag ju fundera på det här liksom, att alla, alltså, vem är min pappa? Och då var det jobbigt.
Mm.
Och då började jag liksom bli ledsen över det och tänka, alltså, det går ju inte en dag idag utan att jag tänker på min pappa. Men jag är inte ledsen längre.
För man typ så här förlikar sig med sorgen och det som har hänt. Och för när man är två också, då kan tänka, alltså, man kan kanske inte ens tänka på att ens pappa försvinner så. Och har Nej. Du minnen av honom?
Nej, det är det. Jag kommer inte ihåg honom överhuvudtaget. Utan jag har ju bara liksom bilder att titta på. Jag vet inte, det är ju otroligt sorgligt liksom. Men jag menar, jag är ju inte den enda i världen som har förlorat en förälder.
Mm.
Och jag kan tänka mig, alltså jag hade ju kompisar som råkade förlora sina föräldrar sedan när de var typ 15. Och jag tror att det nästan är hårdare och tuffare då när man har liksom en riktig relation med en person.
Mm.
Från att liksom ha ett fotografi på en person som kallas pappa liksom. Jag ser ju bara så här då när mitt liv har varit liksom, när jag har varit på botten vissa gånger och mått riktigt dåligt, att det varit liksom, tänk om pappa hade funnits nu. Och det till och med mamma kunde säga, åh, hade pappa varit i livet nu, hade din pappa varit i livet, då hade han styrt upp det här liksom, då hade han fixat det här. Och liksom att, vad kul det hade varit liksom, att idag, ja men gud, för berätta en rolig historia, att pappa kunde dyka upp en tisdag kväll liksom, och bara, nu står en limo nedanför, vi ska upp till Stockholm. Och min gudfar då, som var några år yngre, han tyckte det var väldigt häftigt att pappa kände alla. Så han gick förbi Rish och så, han bara, vi ska bara in och ta en öl här med en snubbe. Så det var Cornelis Vreeswijk.
Mm.
Och liksom, min gudfar var så här, va? Fan, han bara, vet, att pappa var liksom en sån i svängen. Han liksom var liksom storstan. Och jag är ju likadan, jag älskar ju att gå och käka middag på Rish och bara sitta med kompisar.
Och är så social och känner många.
Ja,
alltså.
Exakt.
Det är ju fint att du har fått det draget. Att man kan se dig själv.
Precis. Mm. Och det säger ju mamma också, att jag är ju verkligen min fars dotter. För att jag är exakt lika så här, galen och lite dampig. Och det är mycket energi och det ska hända mycket hela tiden. Annars blir jag jätterastlös.
Mm. Vad fint. Det är så här, alltså härligt att...
Men att det går i generna. Det är jättehäftigt att, det liksom, att man liksom... Man har gener från en människa som jag kommer aldrig komma ihåg pappa eller veta hur han var, men andra ser likheterna.
Mm, det är fint. Men du flyttade hemifrån när du var 17 år.
Mm. Jag flyttade hemifrån för att jag, min mamma hade träffat en man i Karlstad. Och jag tyckte inte om honom.
Varför det?
Men han är helt dum i huvudet, bokstavligen sagt, och det tycker alla. Och det tog några år för min mamma att inse det också. Men han var helt...
Hon var kär och blind.
Hon var kär och blind och han var helt dum i huvudet verkligen. Kan jag säga så?
Ja.
Jag kan uttrycka mig så.
Om du vill.
Mm. Då var det liksom valet. Och grejen var så här att jag fick en chans till att komma in på en linje i gymnasiet som jag egentligen inte skulle haft. Och då var det så här för mig att nej, jag vill ta den här chansen. Och då fixade mamma en egen lägenhet åt mig i Södertälje. Och sen åkte jag ju till Karlstad och hälsade på. Och mamma kom till Södertälje till mig massa. Men det var... Alltså jag tyckte att det var väldigt skönt att få bli själv liksom. Och jag och min mamma fick en mycket bättre relation. Sen den dagen, vi bråkade väldigt mycket när vi bodde ihop. Och när jag flyttade hemifrån så vart vi kompisar liksom.
Men bråkade du med henne på grund av den här mannen då också?
Nej, jag var nog väldigt arg bara. Och sen kände jag mig så missförstådd.
Varför det?
Men jag kände mig missförstådd liksom med skolgången och alltihop. Att jag var inte duktig i skolan. Och det var ju väldigt jobbigt. Och så att, det liksom, att det här hela tiden folk liksom, det var så stökigt kring skolgången. Och att det var, man slängde sig särklass. Jag kommer ihåg, åttan fick jag gå i särklass.
För att du var...
För att jag inte kunde koncentrera mig på lektioner. För att jag var högljudd och liksom kunde hoppa ut genom ett fönster. Och liksom störde andra. Och jag vet inte, alltså jag tycker jag tycker det är galet att man bara så här... inte utreder då. Har du ADHD kanske? Har du dyslexi? Det var ju aldrig någon som tittade det med mig egentligen.
Vet du om du har någonting sånt? Eller är du bara väldigt kreativt lagd och måste få ut det?
Jag kan nog ha någon bokstavskombination. Absolut. Vi har aldrig utrett mig. Men jag skulle ju inte ha någonting emot att göra det idag. Eftersom att man ser väldigt mycket de här likheterna i att det är någonting med mig.
Ibland behöver man det ibland ens, göra en utredning.
Nej, alltså,
det känns ju så här, alltså, om man vill, men Du är ju säker i vem du är och det här är ju ett drag hos dig som är jättepositivt nu i det du gör och det du arbetar med.
Ja, men absolut. Och jag trivs ju med att vara så här framåt och utåt och liksom lite så här galen. Det är ju som du säger, det är ju jag.
Ja, och det trivs vi med som är runt dig också.
Vad härligt.
Berätta lite om skolan du har med, för det var ingen som liksom trodde på dig och du...
Nej, jag upplevde det verkligen så. Jag har alltid varit favorit hos vuxna människor på något sätt. När jag gick i lågstadiet så blev jag bästa kompis med min lärare Helene som liksom, jag älskar henne. Hon var helt fantastisk och hon hade hästar och hon hjälpte oss att hitta en häst åt mig och jag bodde liksom typ hemma hos henne och vi var liksom, du vet, hon var ju så här 25 år äldre än mig någonting och vi var liksom bäst så här. Det var så härligt, jag var 12 och liksom vi bara
klicka.
Ja, och jag har alltid på något sätt dragits till äldre kvinnor och äldre kvinnor har verkligen så här på något sätt tagit in mig.
Mm,
och
det är bara dig.
Mm. Ja, absolut. Och det är bara att titta på mina väninnor idag. Liksom, jag har ju tjejkompisar i min egen ålder. Men många av mina absolut bästa väninnor, det är ju så här. De är ju närmare 50. Nu kommer de bli jättearga, de som inte är det. Nej, men det är liksom... Det är mycket vuxna kvinnor har alltid funnits i mitt liv. Och varit liksom bra. Så att lärarna, tillbaka till skolgången såklart. Många lärare tyckte väldigt mycket om mig. Och ville gärna liksom, att det skulle gå bra för mig. Men jag tror att jag liksom jag var aldrig i fokus liksom för att studera och jag tyckte inte det var roligt. Jag förstod inte och det var ingen som förklarade, men sen märkte jag ju liksom att om till exempel jag kommer ihåg det så väl liksom, jag kunde gå in på mattelektion om läraren var ju i liksom det modet att okej, jag har tid nu att förklara för Fanny hon ska göra, satte sig ner och bara visade ett tal och liksom förklarade verkligen innerligt för mig och visade så här liksom fysiskt så här ska du göra liksom. Då kunde jag räkna om alla.
Mm.
Men det var sen då nästa lektion, jag satt där igen och inte visste hur jag skulle sätta igång, då kunde jag inte förstå. Och att komma på och försöka verkligen säga det till en lärare, en ledning, liksom, eller, när man är 14 år gammal, liksom, att jag förstår inte på egen hand, jag måste få mer hjälp. Alltså man gör ju typ inte det, utan man ger ju bara upp.
Ja.
Och då märkte jag liksom att vi började skolka mycket och drog iväg ner på stan, och man tjuvrökte, man fick röka inomhus, jag kommer ihåg. Vi åkte alltid ner till kafén i Södertälje och bara låg och rökte och drack cola i en soffa. Det var så dagarna såg ut. Och till slut var det ju så att mina kompisar, du vet, som så här, deras föräldrar började liksom, det var ju återigen jag som var syndabocken och folk fick inte umgås med mig för att jag var den här stökiga ungen. Och det var alltid så här, det var som att jag alltid var boven i dramat då, när vi började liksom dricka och festa. Så var det också så här, nej, det var ingen annan som gjorde det egentligen, utan det var bara jag typ. Fast alla gjorde samma sak liksom. Mm. Och alla sov ju alltid hemma hos mig, för det var hemma hos mig man liksom fick komma hem lite senare liksom och sådär. Men, och jag kände verkligen till slut, när jag gick ut högstadiet så hade jag typ IG i allt. Jag hade MVG i musik, bild och hemkunskap.
Oj, de kreativa ämnena, eller där man får vara lite kreativ.
Ja. Mm. Och min dröm var ju att bli frisör. Kom inte in. Det var 210 poäng tror jag. Och jag hade 90 poäng från högstadiet.
Det är då... Då är det tre ämnen, 90 poäng.
Nej, jag hade G i någonting också. Liksom. Men du vet, jag hade IG i matte. Och det var IG i liksom, fysik och sådär. Men jag hade G i typ svenska och kanske engelska. Så jag tog mig till 90 poäng. Men det var ju liksom kört. Mm. Så att de satte ju mig då i IV. Individuella programmet skulle jag gå ett år för att plugga upp mina betyg. Och då hör de av sig från frisörsidan och säger att vi vet att det är många som sökte i år och som inte kom in. Vi tänkte starta en praktisk linje där vi tar in 8 elever var vi. 8 elever får komma in helt liksom, oberoende på betygen. Utan ni får komma in en provdag och så tar vi in efter vilja, talang, engagemang, liksom hela den biten. Och jag blev första prio in på linjen.
Woho! Äntligen så här, kunde du visa vad du gick för.
Och det som var bra, att den här var ju ingen plugglinje, utan det var 2 dagar i skolan och då höll vi ju på med praktiska saker. Och 3 dagar så fick man vara på en salong.
Mm.
Och jag var på salong från dag 1 och började klippa och färga på en gång och tog kunder egentligen. Så att mer eller mindre så jobbade jag som frisör liksom i 3 år.
Typ så här, dagar bara.
Ja, så att jag räknade som att jag jobbade som frisör i 3 år under gymnasiet liksom. Och sen så fick jag jobb på den bästa salongen i Södertälje hos Gordana, en jätteduktig frisör. Det var jättekul. Men det tog mig verkligen bara sommaren. Och några veckor efter skolan, jag bara, det här ska jag inte hålla på med. Nej. Jag ska inte stå still på en salong.
Du ville gå till makeup.
Ja, och jag var liksom redan så intresserad av makeupen. Så att jag visste att det var nog mer. Men på något sätt så tänkte jag inte någon gång att jag kunde bli makeupartist. Jag tänkte liksom inte, alltså under skolgången, jag tänkte aldrig att det så skulle det kunna se ut. Jag skulle kunna jobba med tv, jag skulle kunna jobba liksom med tidningar. Och...
Man har ingen aning kanske. Nej. Om vad som finns för möjligheter.
Nej, absolut inte. Idag tror jag att ungdomar är mycket mer medvetna, för det märker man. De är ju duktiga på att sminka sig till och med när de är liksom 15. Mm. Det var ju inte vi riktigt, men jag tyckte det var så jäkla kul då. Och det har ju också folk ett minne av, att när vi skulle på fest, jag kunde ju stå och sminka mig en timme, sminka av mig och börja om igen.
Aha.
För jag tyckte det var så kul och jag ville verkligen se perfekt ut. Så jag tror att jag var bäst sminkad
redan då. För det är ju många personer som faktiskt får väldigt dåliga betyg. Ja. Och lärarna ser inte personen, utan man ser bara betyget. Ja. Och jag förstår också att det är mycket med så här resurser och så. Men alltså, hur ser du på det här liksom, när ungdomar blir missförstådda på grund av att de är väldigt kreativt lagda?
Mm. Jag förlikar mig med det jättemycket och känner igen mig i det. Och jag tycker att det är jätteviktigt att prata om det. Och jag tycker framförallt att föräldrar inte ska bli skrämda om de ser att sina barn... För att så här är det ju faktiskt. Vi vill ju kunna gå och se en film, så vi behöver skådespelare. Vi vill kunna gå och titta på en musikal, så vi behöver folk som sjunger och dansar. Vi vill köpa tavlor, så vi behöver folk som målar. Vi vill kunna se...
Bli sminkade.
Ja, så vi behöver makeupartister. Mm. Vi vill alla bli fina i håret, så vi behöver frisörer. Varför är man då så himla rädd för när barn inte är duktiga i skolan? Och tittar på, vad är du bra på? Vad är du bra som individ på liksom? Och i mitt fall så hade man ju kunnat se jättetidigt att jag var duktig på att sminka. Och jag var duktig på att göra hår liksom. Och jag tyckte det var fantastiskt bra att man faktiskt gjorde då en praktisk linje. Jag tycker man borde satsa mycket mer på det.
Mm.
Det borde finnas mycket mer linjer i skolor, i gymnasiet och i så här yrkesutbildningar som är just praktiska.
Ja, för man måste ju, idag är det ju svårt också när man inte får vara praktisk i sitt jobb. Mm. Alltså hur ska man annars lära sig? Och sen är det typ jag med en universitetsutbildning. Jättesvårt att få jobb om man inte har en erfarenhet. Men hur får jag erfarenhet då? Genom att ha en universitetsutbildning. Det blir så här moment 22. Man bara, men jag kan inte få jobb. Om jag inte har den här utbildningen och så vidare och så vidare. Men vad kände du liksom fanns i dig som ingen annan såg? Som du upptäckte liksom tidigt?
Alltså jag har alltid trott så mycket på mig själv. Jag vet att när jag liksom var där någonstans och tyckte att folk liksom såg på mig på ett visst sätt. Att jag bara var den här stökiga ungen som bara ställde till det liksom. Och då att man alltid liksom har varit en så här... Ja, men du vet, då som jag berättade liksom, under uppväxten att man fick skäll mycket liksom, och man alltid varit lite det här svarta fåret och sen bara inte var bra i skolan och kompisar fick typ inte umgås med för att man var stökig och föräldrarna var rädda liksom, att de barnen inte skulle liksom, vara bra i skolan på grund av mig. Men jag var hela tiden så här, jag visste hela tiden att jag ska bli någonting och det ska bli jäkligt bra.
Hur fick du den tanken så tidigt då?
Jag vet inte, jag har alltid haft, alltså målmedvetet har alltid varit för mig att jag ska någonstans. Det ska bli någonting utav mig. Så även om jag liksom kanske hade min stökiga perioder och var väldigt bråkig så såg jag i alla fall ljuset i tunneln. Mm. Även om kanske inte andra gjorde det i min omgivning.
Och det är jätteviktigt att våga tro på sig själv.
Absolut.
Och inte bli nedpushad.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. absurdly comfortable essentials for yourself
and for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Nej, men, och det är som du säger, hur hittade du dit? Liksom? Ja, men alltså det fanns bara. Det har alltid funnits med mig. Att jag alltid har liksom någonstans haft en trygghet och tro i mig själv. Medan jag tror att många, det är där liksom många barn kanske då idag inte har det. Och så blir det bara pannkaka av alltihopa. För att de själva inte tror på sig och det är ingen annan som gör det heller. Liksom. Medan i mitt fall så visste jag någonstans att det ska... Nej, det här är inte...
Du är klarad. Liksom.
Ja, absolut. Mm. Och det är ju jättebra. Men
verkligen.
Hoppas att fler kan nå dit. Liksom.
Det hoppas jag också. Men hur var det liksom att få den här berömmen sen då när du började klippa och var duktig? Du fick jobb på en gång och få höra att du var duktig. För det var ju något nytt för dig, eller?
Mm. Alltså det blir ju som ett knark. Alltså när någon säger till en att man är bra, alltså du vet, det ger ju sådana kickar. Och det är ju fortfarande än idag. Jag får ju liksom, så här, senast nu i morse så är en av mina liksom, gud du är ett geni. Och man bara,
tack.
Och blir skitglad. Det var ju helt fantastiskt att förstå att det är ju det här jag ska hålla på med. Folk gillar det jag gör och jag är duktig på det. Så det var helt magiskt.
Men vad hände där efter din examen från frisörutbildningen? För då ville du hålla på med makeup.
Ja, då insåg jag i alla fall att jag måste ta mig vidare liksom och ha lite mer. Och jag, som sagt, jag höll ju på att sminka. Och det som, varför det faktiskt började var för att jag började göra brudar mycket på salongerna. Jag var duktig på uppsättningar och håller på mycket med uppsättningar än idag. Och så sminkade jag bara som en så här, men det tog vi inte betalt för att jag liksom inte var utbildad någonting, men det blev ju jättefint tyckte många liksom, och jag var så här, åh gud vad roligt det här är. Så det var kanske lite först en bara så att så att jag sådde ett frö liksom, att gud jag kan hålla på verkligen mer med brudar och sådana saker, inte främst att jag trodde att jag skulle hamna på tv och sånt. Så att jag tog reda på vart man kunde utbilda sig till makeupartist, och det fanns ju många olika. Det slutade med att jag fastnade för IMC, som är International Makeup Center, och det är makeup-storskola. Kostade 30 000, och jag hade ju inga pengar. Så att jag gick till min farmor och frågade henne om hon kunde låna mig, och det tyckte hon att det skulle hon absolut göra.
Ja.
Så att jag började redan på hösten.
Då fanns det en som trodde på dig.
Farmor trodde på mig. Ja, och jag måste säga det, så min mamma lyssnar på det här och blir ledsen. Hon har alltid liksom försökt, alltså hon, även om hon kanske har varit ledsen för att jag har varit bråkig och sådär, men hon har nog alltid också någonstans känt att det var jävla namma i mig.
Ja.
Och hon märkte ju att jag var, när jag började med frisörutbildningen så var ju hon liksom så stolt och tyckte att gud vad du är duktig, hon märkte att jag liksom verkligen kämpade och tyckte det var kul.
Mm.
Men farmor, och just det, hon är ju en äldre generation liksom som kanske inte riktigt förstår makeup och sådär heller, men hon tyckte det var viktigt. Och hon hade väl också förstått att det inte skulle bli någon ekonom utav mig. Så att hon gick till banken och hämtade pengarna och sa, nu varsågod, här är ditt. Och jag började hösten 2009 på IMC och gick till januari. Och det gick jättebra. Jag var
bäst.
Bäst.
Du är lite själv, du var bäst.
Ja. Ah. Nej, men jag var duktig.
Ja,
jag,
du var bäst.
Jag var jätteduktig och jag kom jättebra överens med min lärare som är fantastisk. Jag hade två skitbra lärare. Lillis Hemmingsson som är fantastisk makeupartist och Olle Johansson som är också gamla i gamet och superduktiga. Jag fick jättemycket inspiration till dem och jag har utvecklat min egen stil under året och hur jag sminkar, det är liksom inte brodd på någon egentligen, men jag har liksom hittat från de två tekniker och liksom, man ser ju, alltså du vet, man lärde sig inte vara rädd för vissa, hur man skulle tänka, alltså man fick ett annat tänk som gjorde att man kunde utveckla sin egen stil.
Hur är din egna sminkstil?
Min egna sminkstil är, jag får faktiskt ofta höra att jag är lite som Picasso. Jag slänger runt mina penslar som en konstnär liksom i alla dess märken. Alltså om jag lägger rouge på någon så är inte det en färg. Det är 10 färger. För jag liksom duttar i alla hål. Jag har liksom paletter med hur mycket färg som helst och det duttas mycket. Och sen så använder jag stora luftiga penslar. Inte så mycket appliceringspenslar som är lite mer så här, du vet, platta som många har. Baspenslar som många privatpersoner också har. Jag använder mycket blendingpenslar. Så jag jobbar mycket med liksom lätta rörelser och mycket skuggar liksom, på ett sätt att det ska vara mjukt och inga hårda kanter. Nej.
Men du åkte till Mexiko sen.
Ja.
och startade upp en butik där, eller?
Ja, den var redan öppnad. Jag åkte ner för att Mexiko, det var en franchise som ligger i Mérida i Mexiko. Och de hade haft en svensk tjej innan som var där. Och så ville de ha en till. För de tyckte det var bra arbetskraft och var duktiga. Så jag blev rekommenderad direkt efter skolan att åka dit. För att då hade jag varit assistent åt en tjej som hade kontakt med dem. Och varit med henne på Idol och grejer. Och, du vet, så här. Och det var jättespännande och kul. Och hon tyckte jag var så duktig så hon sa det. Det här tycker jag du ska göra. Jag åkte ner och fick en chock. De var inte så härliga att ha att göra med. Eller en av tjejerna. Det var två tjejer som hade den här butiken ihop. Och den ena tjejen tyckte jag bara var så här, en tyrann. En bortskämd rikemansunge som inte alls förstod mig. Och jag försökte göra så gott jag kunde. Men det var så här, jag jobbade 6 dagar i veckan. Fick ju mexikansk lön, vilket var skit. Ja, man klarade sig på det där liksom. Mm. Och de betalade hyran och mina flygbiljetter. Men det var inte så att jag tjänade ju inte bra. Och man jobbade 6 dagar i veckan verkligen. Och jag utbildade en kille. Jag kom själv från liksom nyutbildad. Men jag utbildade en kille till att bli makeupartist. Och idag är han jätteberömd i Mexiko. Han har ett eget, liksom, en egen skönhetskedja som heter hans namn, Yacerego. Och så här. Och skitkul. Och han brukar skicka hem bilder ibland till mig. Bara, oh my teacher. Det känns ju skitkul. Nej, men, jag drillade honom där i ett halvår. Verkligen så här.
Lärde allt jag kunde liksom.
Så jag hjälpte till med försäljningen där och så. Och sen så vantrivdes jag så mycket så att jag såg till att komma hem tidigare. Och började på Makeup Store i Sverige. Och jag har på något sätt alltid fått chanser. Jag tror att jag har varit så jävla på folk. Jag är så på framåt. Så att det är väl det jag kan tipsa folk om också. Mm. Var på, visa framfötterna och ge inte upp. För då blir folk, då kommer ihåg dig liksom.
Mm. Visa att du vill.
Ja, verkligen. Mm. Så att det tog bara ett halvår, sen var jag butikschef i Sverige. Så fick jag en butik ute i förorten först, i Farsta. Så
jag var, och, jag också bott i Farsta.
Farsta, Nej, men där var jag väldigt kort. Och sen så fick jag faktiskt bygga upp pub. Makeup Story Pub. Mm. Så det var jag som hjälpte till att bygga upp den butiken. Och så var jag där i ett år någonting. Och sen så tog frilansvärlden över.
Vilket är det jobbet som gjorde liksom att du... Alltså allting började komma i rullning. Alltså,
jag ska faktiskt passa på att tacka. Ja. Jag tänker tacka min goda vän Isabella Löfvengrip. Hon är absolut en av de största... liksom kontakt, hon är mitt största, hon var mitt kontaktnätverk där som fick igång mig. Hennes assistent hörde av sig till mig, då stod jag och jag jobbade i pub på Makeup Store och hade ju drömmar om att få börja göra andra saker. Och Bella och de hörde av sig, hon behövde en makeupartist till något event. Och vi träffades och jag sminkade henne och vi bara klickade på en gång, hade så jäkla kul och hon var jättenöjd. Och det här är 4 år sedan. Hon var jättenöjd och sen dess har vi inte skilts åt. Och idag är vi bästa vänner och liksom jobbar ihop och vi, alltså det är jättekul. Och det som hände där direkt och efter det var att hon satte igång sin tidning EgoBoost. Så att jag gjorde alla omslag förutom omslag nummer 1, för då hade vi, det hade precis gjorts innan vi träffades. Mm. Och sen gjorde jag alla hennes omslag och så där drog det igång. Och sen fick jag då genom Bella frågade mig då, vill inte du jobba på TV4-sminket? Jag bara, men jo, det är ju allas dröm. Och då hade på något sätt hon fått nys om att de behövde en makeupartist dit. Och så fick jag kontaktuppgifterna till sminkkoordinatorn där. Vi träffades på TV4 och jag fick göra en provsminkning och jag fick jobba på en gång. Så att, där började jag då jobba morgnar, 4 på morgonen. Och slutade 9 eller 10 och gick och öppnade butiken. Så att till slut var det ju för mycket. För jag var ju den här, eftersom att jag var så hungrig, så jag tog ju alla extra pass som fanns. Vilket gjorde att jag kunde ibland jobba nästan 6 dagar på raken där. Och samtidigt sköta butiken. Och jag märkte ju hur mycket jag tyckte det var kul att få göra TV. Och jag fick så mycket uppskattning. Det var så kul att liksom verkligen så känna att folk blev nöjda, det såg fint ut och jag fick se mitt jobb på tv. Och det var sån fantastisk känsla liksom. Så att jag avvecklade Makeup Store och gick ner till 45% först och sen så sa jag upp mig. Så att sen så var det bara.
Sen nu bara är det liksom nu mer än heltid med sminkning och liksom ditt egna.
Ja, och det har blivit, jag har liksom, därefter sen så vet du, sen vart jag Sveriges makeupartist för Lumene och har blivit liksom ett namn i tv-branschen, känns som. Jag får ju liksom nya uppdrag hela tiden och har blivit privat makeupartist åt många, liksom att man har blivit...
Vilka är du privat för då?
Det är Bella. Ja. Sen har jag väl blivit René, så har ju, vi träffades för ett år sedan.
René Nyberg.
Ja, René Nyberg. Sen dess så har vi gjort det mesta tillsammans. Och sen har jag ju många återkommande liksom, och det är ju både, det är ju många som är liksom goda vänner idag som är offentliga. Allt ifrån Jenny Strömstedt som jag gör mycket till galor och sånt. Och ja, Titti Schultz är en god vän och hon vill också bli fin ofta när hon är moderator eller när hon ska iväg på någonting. Och många av de här TV4-tjejerna, Jenny Alvesjö, Ranja, det är liksom...
Tänk på någon och you done them.
Ja, men nog inte det är ju ganska, det känns ju kul också att man liksom på något sätt när man var på TV4 nu, därför jag slutade för 2 år sedan. Och då gick vi över, då gick jag, fick jobba med Aftonbladet TV, började vi med, jag och Karina, min bästa väninna och kollega, hon är sminkchef på Aftonbladet.
Karina
Nilsson.
Karina Nilsson.
Yes. Vi två sitter ihop som hela halvan. Och hon tog med mig till Aftonbladet. Men det har ju öppnat så många dörrar att vara mycket med liksom folk som syns och sådär.
Men det är ju också, för du är ju så duktig och driven och det handlar inte bara om de personerna du är med, utan det är ju ditt jobb, du är grym liksom. Det får man ju också se till sig själv, att vad du är där för att du är så bra.
Ja, och ja. Nej, men jag tar faktiskt, jag tror många är så här rädda för att vara stolta över sig själva, och jag tar jättemycket stolthet i min karriär och i min yrkesroll. Och jag vet att jag är duktig på mitt jobb. Men jag försöker alltid utvecklas och bli ännu bättre.
När började du veta att du var duktig då? För att ibland vet man ju inte om det.
Nej, eller? På TV4. På TV4 fick jag känna att jag var bra på det jag gjorde. Jag fick uppskattning och kände verkligen att jag var duktig på det här. Så där fick jag den tryggheten.
Men vad behöver man för att lyckas i den här branschen idag? Så, och vem är störst i Sverige? Är du störst? Är du det? Men du är yngst.
Jag är en av de yngre, skulle jag nog säga, som är framgångsrik i Sverige. Absolut. Det skulle jag nog våga påstå.
Och för att lyckas?
För att lyckas så måste man våga, alltså, tro på sig själv, och man måste vara liksom bekväm och man måste vara social och du måste vara, alltså, det är ju så här som jag säger många gånger, det finns väldigt mycket makeupartister i Sverige, men det finns få som är riktigt jäkla bra, och de som är riktigt jäkla bra, de är liksom där de ska vara för att de liksom har gjort någonting bra.
Vad skiljer sig de som är riktigt jäkla bra mot resten?
Det är taskigt tycker jag. Och kanske
nej, men hur skiljer sig, nej, det är något hur man jobbar?
Men det är nog konstnärliga ådran också mycket. För att jag menar, det är ju lätt att utbilda sig till vad som helst egentligen. Och bara säga, det här är jag. Jag skulle kunna gå en 3 år och ekonomilinjer och säga, jag är ekonom. Men det betyder inte att jag skulle vara bra på det jag håller på med. Utan det finns ju, folk har ju liksom talanger och liksom sådana saker. Och jag känner ju att för mig så är ju sminkkonst. Så jag tror mycket att jag är duktig för att jag är bra. Jag är lyhörd för min kund. Jag lyssnar på vad min kund vill ha. Jag får min kund att känna sig bekväm. Och jag gör mitt allra bästa för att den här personen ska bli så jäkla fin som möjligt. Och sen tycker jag ju liksom att jag tycker att jag är konstnärlig och duktig på mitt jobb.
Men vad inspireras man av som makeupartist? Vem blir ens förebild då?
Alltså jag inspireras väldigt mycket utav USA. Jag tittar väldigt mycket liksom på tv och serier och sådana saker. Jag inspireras hela tiden utav, man har ju sett ett jättestort mode. Liksom, hur, du vet ju det här när Kim Kardashian kom med shadingen och alltihopa. Liksom, och jag jobbar väldigt mycket med shading. Jag är dock väldigt allergisk mot de här, så som de gör på till exempel tutorials. Att de lägger så här vit, tjock smink under ögonen, brunt på kinderna för det liksom, de visar vart man ska shada. Så jobbar inte riktigt jag, utan jag jobbar med bra foundations, puder och sen använder jag mig av skuggning. Alltså jag skuggor för att ta fram de här linjerna i ansiktet och så. Om man vill ta fram näsan, kindbenen och liksom alltså konturer i hela ansiktet. Jag är inte så mycket för såna här feta baser och liksom det här kladd, bara smacka på hur mycket som helst.
Nej.
Jag tycker liksom inte att det är passande. Men Kardashian-familjen har jag inspirerats jättemycket av. De har jätteduktiga makeup-artister som gör de tjejerna fantastiskt snyggt.
De följer alltid med dem.
Ja, överallt. Det vore ju en dröm kan jag säga. Nej, men Khloe Kardashian skulle jag kunna tänka mig att hänga med.
Ja, men hon är ju skönast.
Hon är så rolig. Ja. Men henne skulle jag lämna Sverige för imorgon och bara resa runt med och göra snygg. Det skulle verkligen vara dream.
Men jag har hennes nummer.
Lägg av.
Jag skojar.
Vad taskig du är.
Men alltså, vet du, världen är så liten så på något sätt kan man alltid så här, den känner den. Typ jag intervjuade Victoria Silvstedt.
Mm.
Hon är kompis med Jonathan Sheeben eller vad hon heter. Mm. Och han är ju bästa polare med Kim.
Fucking god. Shit, du ser ju. Du är min öppning. Nej, men det här kommer bli så bra.
Ja, ja.
Det här kommer bli så. Men grejen är också så här. Jag tror väldigt mycket på det här. Ens inställning till saker. Och lite det här the secret. Det man sänder ut, det kommer tillbaka. Och jag kan säga så här, hittills i mitt liv, sen jag började tänka mer positivt och tänka att saker ska ske och jag vill. Jag har fått allt jag har drömt och tänkt att jag vill göra. Jag har faktiskt lyckats med alla mina mål och fortsätter hela tiden. Drar du en nys på det?
Nej, men det är alltså, så där tror jag verkligen också. För typ, när jag intervjuade Yoga Girl.
Mm.
Hon var ju också verkligen så här, du måste alltså tänka positivt. Du måste känna i dig själv vad du vill. Och då kommer saker komma till dig, för det är så starkt inom dig. Och du ser den vägen.
Exakt. Och det, jag håller med till 100% där. Och det är faktiskt också så här, om man då ska ge folk tips och råd hur de ska bli framgångsrika eller hur de ska ta sig dit de vill. Det är verkligen en positiv inställning och verkligen bara set your mind to it. Du vill det här så jävla mycket och då kommer det hända.
Mm.
Det är så jag tänker hela tiden. Och hittills ser jag ju liksom att det tar mig ditåt hela tiden. Framåt, framåt, framåt. Och så försöker jag liksom, jag har alltid bråttom med allting. Vad det än är så liksom måste det hända fort och det ska ske på en gång. Och gör inte det så bara ligger jag ner liksom och bara tycker det är tråkigt. Men skynda långsamt, det var det någon som sa någon gång, och det att liksom sätta ner 2 sekunder Fanny och titta på vad du har åstadkommit. Du är bara 26 liksom, du har hållit på i 5 år och du har redan tagit dig dit du är. Och när jag tänker så är jag egentligen bara, men det är en jättebedrift, vart är jag då om ytterligare 5 år liksom?
Exakt.
Så det känns ju jättekul att kunna tänka så, att man liksom att man är, ja.
För man är oftast alltid ett steg framåt i sin dröm. Och inte så här, men se vad du har gjort.
Ja.
Det kommer, alltså lugna dig, det kommer gå bra. Det går redan åt rätt håll. Och saker kommer hända och trilla in liksom.
Mm.
Ja, jag tror starkt på dig. Men
jag tar Vickans nummer sen.
Ja, absolut. Jag bara, vet inte om jag kan ge ut det, men på något sätt fixar vi det där, I promise you. Men vad är liksom det, då är det typ USA är liksom drömmålet och drömprojektet
ja,
du vill jobba med.
Absolut. Ja.
Men då har du sagt så här, alltså dream big or go home.
Ja.
När började du liksom våga dream big? För det är många som bara alltså skäms över lite så här, vad vill du egentligen jobba med? Alltså, vad drömmer du om? Och så blir de
nej, men det var
lite mer.
Ja, men det, jag förstår. Men det var där innan gymnasiet. Liksom. När jag liksom märkte att liksom, det är ingen annan som kommer ge mig någonting. Utan jag kommer få jobba för det här själv.
Nej, men precis, så kom ingen och knackade på dörren. Så här, hej, hej.
Hej.
Du behöver smink.
Nej, men precis. Hej, skulle du vilja bli make-up-artist här åt Lady Gaga?
Ja.
Man bara, ja. Nej, men det hände ju liksom inte. Men jag, som sagt, när jag började där med frisör och alltihopa. Liksom, och då var man ju där och då kanske. Men jag var ju på en gång så här, jag ska inte vara kvar i Södertälje. Jag ska inte jobba som frisör på en salong. Jag ska ut, jag ska framåt och jag ska vidare. Och det har ju bara hela tiden fortsatt att det var tidigt. Det är väl det.
Men idag lever vi i ett samhälle där idealen är väldigt skeva. Och bilden hur man ska bli lycklig, då ska man vara så här smal och vältränad och allt är så himla underbart. Och ju mer och mer uppnåeligt det är, ju lyckligare blir man, känns det som. Hur reagerar du på det här och hur påverkas du?
Jag är ju väldigt så här, vi pratade ju om det här innan också, när vi träffades första gången, tror jag nämnde för dig det här med att jag håller på själv nu med så här, en liten självläkningsprocess just där med som det yttre. Jag är en kraftigare tjej. Jag är en tjej som inte är smal liksom. Och någonstans har ju det är klart att det påverkar en liksom, att man och den branschen jag är i liksom, att alla är jäkligt fitta som syns i TV liksom, och man jobbar med väldigt mycket människor som känns som de är liksom the perfect liksom yttre, medans jag själv någonstans tappade lite det. Jag har tappat mig själv liksom, och hälsan på det sättet. Och det är en jätteresa nu att liksom komma till insikt med hur kan jag ta hand om mig själv och liksom vilket sätt ska jag försöka gå ner lite i vikt liksom. Och för mig handlar det inte om att längre att jag vill inte gå ner i vikt för att jag ska, som du säger, så här, bara vara fit på stranden. Utan för mig är det min hälsa. Min pappa dog när han var 33 i en hjärtinfarkt för han hade bukfett. Jag är på väg åt precis samma håll. Jag har de generna. Farfar dog också av en hjärtinfarkt. Jag har ont i ryggen nästan jämnt. Liksom. Jag kan inte låta min kropp ha massa övervikt.
För dig handlar det också om så här, ja, men till exempel du får ont i ryggen. Det påverkar ditt jobb.
Absolut.
Du, liksom, du står hela tiden. Du måste kunna liksom, din kropp måste vara hälsosam. För det är det som är så svårt idag. För man blir så här, är det för mig själv och min hälsa? Eller är det för att man påverkas så jäkla mycket av alltså, samhället? Och hur en kropp ska se ut idag? Alltså det blir ju, man matas hela tiden av det här. Så man vet knappt själv vart sin, alltså hur man själv balanserar i huvudet. Av vad som är hälsa och vad som är på grund av yttre omständigheter.
Nej, men precis. Och jag tror någonstans så vart jag vart jävligt trött på det också. Jag vet att jag började gå upp i vikt någonstans runt 1920 för att jag slutade träna. Tycker inte att träning är särskilt intressant, inte särskilt roligt. Det är klart att man kan ställa om det där och bli, alltså få det till en vana och tycka att det liksom är härligt när man ser resultat och sådär. Men för mig så var inte det viktigt liksom, på något sätt. Och sen så var det bara så här, jag fokuserade på så mycket annat. Och det vart väl också ifrånsatt hälsan. Vilket gjorde att några år senare så vägde jag mycket, mycket mer än vad jag gjorde liksom när jag var 19.
Men det blir ju också eftersom du var ju så mån om liksom din karriär och att man jobbar mycket. Så det är ju så när man är i det här jobbflowet. Man glömmer ju lätt liksom sin hälsa. För man ser ju så här, om jag bara gör det här jobbet. Då, för du var ju hungrig på jobb liksom.
Ja.
Och då om du jobbar från 3 på morgonen till 9 på kvällen. Det första man tänker på efter man har slutat är ju inte att gå och träna. Utan då är det så här, jag måste ha i alla fall minst 5 timmar sömn. För jag måste upp igen vid 3.
Ja, men det är ju så faktiskt. Jag tror mycket det påverkar liksom att man börjar jobba morgon och sådär, absolut. Och så att man liksom har så dåliga dygnsrytmer. Och sen så vet jag liksom med mig att jag har inga problem med alkohol. Jag har inga problem med rökning. Jag har inga problem med droger. Men jag har ett problem till maten. Jag tycker om dålig mat. Och det är så det har varit de senaste åren för mig. Att jag på något sätt romantiserar mat. Mer än bara för liksom, för att mat är bra för kroppen. Utan jag tycker liksom att det är liksom typ härligt att tänka att jag kan åka 9 på kvällen och köpa ett mål McDonald's liksom. Och det är där någonstans det har blivit ett problem liksom, att jag då har gått upp i vikten och inte kunna någonstans hitta motivationen till att gå ner. Och sen för att jag säger det ofta att självförtroende och självkänsla är ju två så otroligt skilda saker. Jag har ett väldigt stort självförtroende och mycket pondus som person. Och som jag säger, väldigt trygg i min yrkesroll. Men självkänslan ibland kan ju vara helt ner under liksom,
alltså, botten.
Liksom. Botten, absolut. Jag kan titta mig själv i spegeln. Jag brukar säga också det till mina vänner. Liksom, att jag förlikar mig nästan med den motsattheten till anorexi. att jag ser inte mitt huvud, den personen som är i spegeln. Sen har jag ett ansikte som kanske inte heller liksom hängt med att kanske bli lite rundare om kroppen. Vilket gör att om man tittar på min Instagram och ser mina bilder så ser jag ut att vara en helt normal tjej. Liksom, det ser inte ut att vara någon särskild liksom, övervikt eller så. Och den tjejen förlikar jag mig med. Den här snygga tjejen jag ser på bild. Liksom. Och inte då sen om jag ställer mig liksom, naken framför en spegel och bara...
Men vadå, du är väl snygg ändå? För du är ju en normal tjej. För det är där som är så jäkla... Varför ska man vara normal bara för att man har ett BMI på 16?
Nej.
Är man normal och vacker då?
Nej, men det är inte normalt att ha ett BMI över 40. Det är ohälsosamt.
Men då handlar det om hälsa.
Precis, absolut.
Inte om snygghet.
Nej.
Och det där men, är så jävla svårt.
Absolut, men sen är det ju liksom... Det här är ju talan om min egen självkänsla till mig själv. Liksom. Och det är som jag har inga problem med att vara naken, till exempel med en man eller så. Utan det är bara att ibland när jag tittar på mig själv så bara, men vem är den där personen? När blev jag tjock? Liksom? Jag ser ju mig själv som den här snygga, alltså du vet, härlig tjejen som har mycket energi och som bara, som egentligen skulle vilja trycka i sig en jäkligt tajt klänning och bara kunna se ut som mina kompisar. Men så är inte min verklighet liksom, utan jag har blivit större och det är inte det viktiga för mig att vara smal, men det är jäkligt viktigt för mig att känna att min självkänsla är på topp också.
Och att den passar ihop med den bilden du har av
dig. Den bilden jag har av mig själv. Mm. För idag så matchar inte bilden jag ser i spegeln med den personen jag ser på en bild eller den personen jag upplever när jag liksom står och pratar med någon. Jag kan ju liksom, och det tror det också som också varit ett litet problem till att jag har blivit lat, det är att jag får uppmärksamhet och utav då folk omkring mig av att som säger till mig att jag är fin och bra och härlig liksom, och då blir man ju trygg i det liksom. Och någonstans så har det gjort mig lite lat.
Men du berättade att du var på din första KBT-session för matmissbruk.
Mm.
Vad lärde du dig där? Och hur tog du initiativet till att...
Nej, men jag fick faktiskt nog här nu bara för någon månad sedan. Då började det verkligen spirera. Jag har försökt nå liksom med allt möjligt. Det var i trim, LCHF, viktväktarna, babba. Och det som jag säger, det hör ihop lite med det här att jag är rastlös. Och att om inte jag, alltså du vet, om inte jag ser resultat på en gång, då ger jag upp. Då är det liksom, det är ingen idé. Och jag kände liksom att det är ju någonting mer här. Det är ju inte bara att jag... är liksom alltså lat, utan det finns ju
något som grundar sig
ja,
i det.
Mm. Så att KBT går ut liksom på att vi ska hitta mina mönster i vardagen liksom så här, och vi kommer prata liksom om mitt liv och vad som gör mig ledsen och när äter jag, varför äter jag och hur äter jag liksom. Och jag tror mitt största problem är att jag ibland bara äter en gång om dagen. Och då äter jag inte frukost, äter inte lunch, äter inte middag. Utan det blir en nattmiddag typ. Och sen går jag och lägger mig och sover.
Och det blir lätt i med ditt schema är väldigt... Men hur var din första session då? Vad... Om man får prata om det.
Ja, det får man väl. Alltså, jag behöver inte säga hennes namn.
Nej.
Nej, men alltså för mig, det är så nytt. Jag ska dit nästa vecka igen. Liksom. Mm. Så att jag har egentligen inte så mycket jag kan säga om det mer än att jag tyckte att hon verkade väldigt härlig och bra. Och jag känner mig trygg med henne. Och jag tror att det kommer bli jäkligt bra. Så att jag är väldigt hoppfull för just KBT. Och tycker att det är jättespännande. Och jag har aldrig varit främmande för att gå till... Alltså att man ska, folk som går i terapi och sånt. Jag tror det är jättenyttigt. Jag tror att det är jättemånga som behöver det. Och sen så jag märker liksom folk i min omgivning som istället har problem med typ alkohol och sådär. Men kanske också skulle behöva ta tag i det istället. Och för, så att det, jag tror många... Vi har våra egna saker vi har ett issue med. Som verkligen. Vi behöver jobba med.
Mm. Men om jag säger liksom att du jobbar i en bransch som egentligen bara handlar om yta. Så du ska göra folk fina. Alltså vad kontrar du med då?
Vi jobbar i en bransch som ger jäkligt mycket glädje. Vi jobbar i en bransch som ger underhållning till gemene man. Och jag jobbar i en bransch jag älskar.
Jag bara, okej, du vann.
Ja.
Men vad är det som sätter trender i liksom smink, look och hur det ska se ut och så?
Ingen aning.
Ingen aning. Men vad, ja, men, vad kommer det från? Typ USA?
Ja, nej, men alltså det är hela världen. Ah. Alltså det är ju Italien och har ju de har jättemycket influenser liksom. Men jag har aldrig varit den makeupartisten som går efter vad är trendigt, vad matchar det här? Jag, alltså du vet de här, det som du läser i Veckorevyn liksom, att matcha det här med det här. Och en kund säger, jag har rosa klänning på mig idag. Man bara, ah, okej, okay, men det spelar inte så stor roll. Jag skulle aldrig liksom, jag utgår alltid från att vi kommer göra det snygg. Och det kommer passa med vad som helst oavsett. Och det ska liksom inte behöva ha så stor betydelse.
Hur ska en sminkning se ut då? Eller vad är den bästa sminkningen? Eller vad säger man? Gud, jag kan
inte ta säkert, om det här. Ett säkert kort då? Det skulle jag säga. Alltså, alla passar i bruna, guldiga toner liksom. Och det kan inte bli annat än snyggt tycker jag. Så att ett säkert kort om du liksom inte... Jag tycker att det... Ska du göra en snygg sminkning då med kanske någon färg eller liksom så här supersvart sotat och så... Ta det lite försiktigt där och liksom börja då kanske med bruna toner istället. För det är lite mer förlåtande. Mm. Och det går fortfarande att göra en sotning jättesnygg med alltså mörka bruna färger.
För det där tror jag vi pratade om första gången vi såg. För då sminkade du mig och fixade mitt hår. Men då pratade vi också om det här med sotning och så. Jag tycker, för det har jag ju försökt några gånger. Men det blir bara ett helvete verkligen. Mm. Men för då kollar man ju på sådana här tutorials typ och så. Mm. Men då känns det som att den här tutorialen vet ju inte hur mitt öga är format och ser ut. Så, och så säger så här, lägg där. Så lägger man där och bara, det ser ju för jävligt ut. Så här kan ju inte gå. Mm. Det är jättesvårt att veta.
Ja men precis, absolut. Och det är jätteinspirerande att kolla på tutorials. Och många gör jättebra sådana. De är jätteduktiga. Men jag tror att det bästa är att försöka hitta en bra makeupartist som man kan gå till. Och faktiskt få en egen kurs. Och verkligen få se ett proffs ta fram dina drag bra. Mm. Och det går ju liksom att kontakta både mig. Det. Ja, det går att kontakta mig för att bli sminkad. Och det kostar inte miljoner liksom.
Vad har du för mail då? Eller ska vi säga så?
Ja, man kan nå mig på fanny.lagervall@aftonbladet.se.
Bra, och på din Instagram?
På min Instagram face by F.
Woho! Och på min Instagram opodden.
Ja, du hittar mig där.
Men vad är det största misstaget man gör med smink? Vad har jag gjort för fel idag?
Nej, du ser jättenaturlig och fin ut.
Ja, men jag vet ju själv.
Egentligen så ser det jättekonstigt.
Nej. Nej, men jag har ju alltid för mycket rouge. Men det sa jag också till dig första gången. Jag bara, förlåt, säger
har du, alla. Har du tagit lite lugnt idag då, eller?
Ja, men typ. Eller är det för mycket? Eller för lite?
Du ska, vet du vad, jag ska göra så här. Jag bjuder in dig till att komma till min dag. Så ska jag göra en riktig genomgång för dig. Så ska se hur du ska göra. Men det största misstagen som sagt, det kan ju vara att man använder de här röda, rosa rougerna som man egentligen ska ha fram på äpplet av kinden. Man tar dem upp liksom vid kindben. Alltså,
jag bara börjar typ
ja, men alltså, ta bort upp på kindben. Liksom, så här, att man har för mörk foundation. Att man har... mycket ögonskugga som man bara har applicerat på liksom pang, pang, pang. Och så är det hårda kanter och ena går uppåt och andra lite neråt liksom. Det är många sådana där missar som jag kan se på folk och när folk inte kan måla sina ögonbryn och liksom det är nog...
Mycket basic. Men då ska man höra av sig till dig och få en liten kurs.
Absolut.
Det låter bra. Men om du fick möjlighet att ge ett råd till alla kvinnor, vad skulle det vara? Och inte bara så här sminkråd utan om livet. Alltså ett råd.
Som jag lever för varje dag. Tro på dig själv.
Och våga göra det du tror på.
Våga, men det är ju mer än... Nej, men jag är verkligen så här... Alltså, alla kan lyckas om man har viljan att göra det. Och det låter så klyschigt, men... Alltså, jag känner att jag själv är ett bevis på det. Jag har gjort någonting för mig själv. Jag har gett mig själv en karriär. Ett liv som jag har velat ha. Och det har gjort, alltså min karriär och min resa har gjort mig friheten att göra det som gör mig allra lyckligast. Och det är ju resa. Så det...
Känner du att du har fått så här revansch mot de som inte trodde på dig?
Absolut, och nu ska jag skicka hem den här länken till alla.
Lyssna
på det här. Nej, jag har faktiskt märkt, det är många som har hittat mig efterhand. Och när jag åker hem idag, typ så här, när jag går ut på juldagen och säljer med mina kompisar, då kommer ju folk fram som inte jag egentligen känner särskilt bra. Som så här, åh gud vad kul att se dig, åh vad du, jag har sett dig på Instagram, du är så duktig. Och så här,
vad känner du då?
Det är jättekul. Nej men gud, det är bara skitkul. Mm. Jag hade min första, så här, jag var på Heron City med två killkompisar och skulle gå på bio en kväll. Så kommer det två små tjejer springandes. Och min killkompis är också en offentlig profil. Så jag trodde det var honom de var på väg mot. Men det var mig som springer fram. Åh, det är du som är fan Daniel Lagervall, vi följer dig på Instagram, får vi ta bild med dig?
Nej.
Alltså jag höll på att dö. Jag bara, ja!
Jag bara,
ta hur många ni vill.
Ja.
Så det var fantastiskt. Och det är det jag alltid sagt. Jag vill inte bli känd och berömd för liksom... för ingenting. Jag vill jättegärna bli berömd och känd för att jag är duktig på mitt yrke. Då får jag jättegärna talas om och liksom synas i media och sådana saker. Men det ska vara för den sakens skull att jag är duktig på någonting. Det känns jättefint om det blir så.
Mm. Är det någonting du skulle vilja berätta om i podden som jag inte har berört?
En jävel på kärlek. En jävel på kyssa killarna.
Har du pojkvän?
Nej, jag är singel.
Men är du så här för typ de här Tinder och...
Men gud, jag har, alltså jag kan säga så här, jag borde göra en egen... Vi har skämtat om det, jag och en programassistent på Energy. Att vi ska göra en podd som ska heta It's a Date. För alltså jag har ju varit på dejt med hela Stockholm. Och jag har ju liksom provat alla dejtingsajter. Och träffat de galnaste, sjukaste människorna. Och varit med om det liksom, galnaste. Det är liksom, jag är ju känd inom min krets av kompisar. För att vara den här tjejen som har varit med om allt. Liksom.
Jag också.
Det är underbart.
Men vi kanske vi startar den tillsammans.
Ja, men du kanske är min
poddkompis.
Min poddkompis, ja. Det är ingen...
Håll utkik i höst.
Håll utkik i höst efter It's a Date.
Verkligen.
Med Fanny och
Jennifer. Jennifer. Vad kul.
Sparka Caroline, stackaren. Hon får komma och vara gäst istället.
Men i varje podd så har jag att den personen jag intervjuar ska få ställa en fråga till nästkommande person. Och sist intervjuade jag Emilia de Porrette.
Mm.
Och hennes fråga var så här. Vad är tipset för att kunna våga mer och gå vidare yrkesmässigt och inte stanna upp på samma plats?
Gud vad bra, det där är ju liksom det man fightas med varje dag. Och, ja, och det är återigen, tro på sig själv. Bara liksom dra i alla och liksom, allt du tänker på ut med det. Liksom. Säg det liksom. Och, för det är alltid någon som kommer snappa upp det. Liksom, och du är så här, visa att du vill. Liksom. Jag är väldigt på folk. Liksom, att det här vill jag, det här kan jag och det här ska ske. Liksom. Och då blir det så. Så att jag tycker det där, ja, det återgår hela tiden till det som jag vill. Kommer tillbaka till att man ska tro på sig själv och försöka liksom bli trygg i sin yrkesroll.
Mm. Vad är din fråga till nästa person?
Jag vill veta vad som gör dig genuint lycklig.
Dig genuint lycklig. Mm. Mm. Då ska jag ta med mig till nästa person.
Ja.
Woho! Woho! Du, det här var typ en av de längsta poddarna.
Va?
Vi pratade så mycket.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.